Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 8-13, avtagande och inatt 2-7 meter per sekund. Regn med måttlig till dålig sikt följs i eftermiddag av endast enstaka skurar, men på norra delen även risk för dimma. Imorgon ligger så en högtrycksrygg över landet och på samtliga farvatten blåser då västliga vindar som under dagen vrider till sydliga. Jag är tillbaks 12.55, nu åter till Mikael Kulle och P1 Morgon.
Och med en halvtimme kvar av programmet ska vi hinna med nyheter, förhoppningsvis en intervju med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall apropå adoptionskommissionens slutsatser. Och så ska vi väl, Sofie Eriksson, försöka få Ring P1s telefonlurar att börja hoppa.
Det hoppas jag, och jag tycker att det här med adoptioner är en otroligt viktig och intressant fråga. Så du som kanske är direkt berörd själv av adoptionsfrågan, ring till Ring P1 020 22 10 10 så pratar vi om det eller någonting annat.
Klockan är 9 här i Morgonekot. Ny utredning vill stoppa möjligheten för svenskar att adoptera utländska barn. Det polska presidentvalet är färdigräknat. Omfattande vanvård i flera år på kommunalt serviceboende i Göteborg. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med presidentvalet i Polen där det efter en dramatisk rösträkning i morse stod klart att den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki vunnit.
När vallokalsundersökningen presenterades igår kväll så jublades det på Rafał Trzaskowskis valvaka här i Warszawa. Undersökningarna förespådde då nämligen en hårfin tunn seger för Warszawas liberala borgmästare och kandidaten för Donald Tusks parti Medborgarplattformen. Och Trzaskowski utropar också sig själv till segrare. Men hans rival, det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisas kandidat Karol Nawrocki, sa på sin valvaka att han till slut skulle vinna.
Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska, aby monopol.
Och i takt med att rösterna räknats under natten så står det nu klart att Karol Nawrocki fick rätt. Den 42-årige historikern från Gdansk blir Polens nästa president. Det här är ett svidande nederlag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Tusk kommer nu under resten av sin mandatperiod att få otroligt svårt att genomföra de förändringar han lovat, som att reformera rättssystemet och att liberalisera abortlagstiftningen. Den tillträdande presidenten lär blockera alla sådana förslag med sitt veto. David Rasmusson, Warszawa.
Och från Bryssel rapporterar vår korrespondent Andreas Liljeheden så här.
Det har egentligen handlat om huruvida Polen ska ta ytterligare kliv mot ett mer EU-vänligt styre eller ha kvar en president som vill driva landet i en mer nationalistisk linje och driva en politik som på flera sätt går på tvärs då med EU. Det stora problemet som man har sett från EUs sida när det gäller bristande respekt för rättsstatens principer i Polen, det har ju framförallt handlat om politisk styrning av landets domstolar och i viss mån också då hbtqi-frågor, där man tidigare pratat om att under lag och rättvisa att man skulle ha hbtqi-fria zoner. Nu fick man ju inte det, men den typen av politik, det är ju det som man ser som då problemet här i Bryssel. Sen när det gäller Ukraina och satsningar på försvar, som är egentligen de stora frågorna just nu inom EU, ja men där vill ju både Nawrocki och Trzaskowski se stora satsningar på försvar, så där blir ju inte någon större skillnad. Fortsatt stöd till Ukraina kan vi räkna med. Det som skiljer de båda presidentkandidaterna åt är ju att Nawrocki inte har han sagt att han inte vill ge NATO-medlemskap till Ukraina.
Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Sverige bör upphöra med internationella adoptioner, det anser Anna Singer som lett den statliga adoptionskommissionen, och så här sa hon för en liten stund sedan på en pressträff.
Det finns bekräftade fall av handel med barn under varje årtionde från 1970 till 2000-talen, främst i privata och enskilda adoptioner. Det finns bekräftade fall från Sri Lanka och Colombia på 70- och 80-talet. Polen på 90-talet och Kina från 90- och 2000-talet. Barn har också i en del fall adopterats utan frivilligt och informerat samtycke från föräldrarna. Det har förekommit att barn har dödförklarats, att de har lämnats av någon annan än föräldrarna. Och i vissa fall har de också lämnats av föräldrar som inte har förstått innebörden av ett samtycke till internationell adoption.
Adoptionsutredaren Anna Singer. Personer på ett kommunalt serviceboende i Göteborg har blivit vanvårdade i över 3 års tid, avslöjar P1-programmet Kaliber idag. Detta trots att det har kommit in flera hundra rapporter om missförhållanden på boendet. En av de som bodde där var Parkinson-sjuka Henrik.
Jag tänkte, vad fan är han någonstans? Nu förställer du människor som inte bryr sig.
Henrik flyttade till boendet på Hundraårsgatan i Göteborg när det öppnade 2021. Det är till för personer med förvärvad hjärnskada som behöver hjälp. Men när de larmade dök personalen sällan upp. De kunde få ligga i sin egen avföring i timmar.
För jävligt. Det ska ingen människa behöva göra. Det är inte värdigt i Sverige att göra på det viset.
Anställda har skickat in över 400 avvikelserapporter där det framgår hur stora delar av personalen misskötte sitt jobb. De missade ofta att ge mediciner och boende kunde få variga liggsår och blödande hudutslag på grund av bristande omsorg. Och dessutom talade många anställda inte svenska med varandra, så de boende förstod ingenting. Nina Johansson arbetade som stödpedagog.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Nina och hennes kollegor tog upp problemen med ledningen.
Det händer ingen förändring, detta fortsätter. Man tar upp det på verksamhetsmöten, man tar upp det på rapporter, man tar upp det bam, bam, bam. Alltså det gör man vansinnig.
Till sist tvingades förvaltningen splittra hela personalgruppen, 17 personer. Men då hade vanvården pågått i 3,5 år. Verksamhetschefen Kristina Kostet säger att man under åren har gjort olika insatser som att anställa fler och öka kompetensen.
Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till. För det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Verksamhetschefen Kristina Kostet, reporter Ola Sandstig vid programmet Kaliber som sänds här i P1 om ungefär en timme. Minst 6 människor har skadats i ryska attacker mot storstaden Charkiv i Ukraina under natten, uppger regionens guvernör. Det ukrainska flygvapnet har också varnat för andra attacker i flera ukrainska regioner under natten, däribland mot huvudstaden Kiev. Och vid lunchtid idag väntas Ukraina och Ryssland återigen träffas i Istanbul i Turkiet för att inleda nya direkta samtal. Båda länderna ska ha tagit fram ett utkast till vad de anser krävs för att få till en fred. Kampen mot desinformation i Europa drabbas hårt nu när USA stoppat stödpengar till en mängd organisationer. Experter som Ekot har talat med anser att det här försämrar försvarsförmågan.
My job is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed, but in the process of being terminated and closing our office.
Han är amerikansk expert baserad i Europa och arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation. Men han har förlorat arbetet, ska stänga kontoret och vill därför inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter, säger han till Ekot. När USA avvecklar bistånd och stöd till kampen mot informationspåverkan och oberoende medier drabbar det ett mångårigt demokratiarbete i Östeuropa och Rysslands närområde. Nätverk har byggts upp under decennier. Experter beräknar för Ekot att flera tusen personer påverkas i Europa. Sebastian Bay, svensk expert inom hybridhot, beskriver tomrummet i Europa nu som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, säger han.
Men det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Reporter Beatrice Jansson. Och vi fortsätter lite inom samma ämne, för ett nystartat förband inom det svenska försvaret ska nämligen skydda samhällets viktiga digitala funktioner, är det tänkt. Det handlar om banktjänster, internet och eldistribution exempelvis. Johan Pekkari är chef för strategienheten vid Försvarsstaben.
Det är grundläggande parametrar för funktionaliteten i samhället som inte bara vi har identifierat utan även inom NATO.
Förbandet sitter i Mälardalsområdet och följer den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper. Försvaret letar nu personal till det nystartade förbandet som består av en blandning av civila cybersäkerhetsexperter och officerare med cyberförsvarsutbildning eller ledarskapskompetens. Johan Pekkari konstaterar att de är medvetna om att konkurrensen om personal i den här branschen är stor, men han räknar med att Försvarsmaktens speciella förutsättningar och utvecklingsmöjligheter kan locka.
Vi har en uppgift som många lockas av, att vilja göra skillnad och bidra till något större. Det tror jag är en viktig del.
Försvarsminister Pål Jonsson välkomnar det nya förbandet.
Vi är väldigt beroende av digital infrastruktur och då måste vi ha ett starkt cyberförsvar, och det här är ett steg i den riktningen.
Reporter Thomas Hedman. Antalet personer som döms till rättspsykiatrisk vård har ökat, och på många håll har det lett till kraftiga överbeläggningar. Enligt Sveriges kommuner och regioner kommer det att behövas hundratals nya platser på rättspsyk framöver. Så gäller det tullbråket mellan USA och Kina som tagit ny fart de senaste dagarna.
Enligt USA så förhalar Kina överenskommelsen som gjordes i Schweiz om att sänka importtullarna. Det var i mitten av maj som USA och Kina enades om att tillfälligt sänka tullarna till 30 respektive 10%. Innan dess var de uppe i så högt som 145%. Beskedet fick världen att dra en lättnadens suck, men nu ser striderna alltså ut att blossa upp igen. USAs president Donald Trump skrev i helgen på sociala medier att Kina har, citat, fullkomligt brutit mot avtalet, slutcitat. Peking å sin sida avvisar bestämt påståendena om att man har brutit mot uppgörelsen. I ett uttalande skriver Kinas handelsministerium att Washington har framfört falska anklagelser. Anklagelser som man säger strider mot fakta. Enligt Kina så är det istället USA som underminerar överenskommelsen. Bland annat genom att strypa exporten av AI-chip och hota med att återkalla visum för kinesiska studenter. Moa Kärnstrand, Seoul.
Och så förflyttar vi oss till Radiosporten och Per Karl.
Som konstaterar att Maja Stark vann golfens US Open. Det var den första svenska US Open-segen sedan 2006. Och på presskonferensen efteråt så var Maja Stark mycket glad. Jag tittade inte på resultaten innan jag kom till 17:e hålet. Och då var jag inte så nervös som jag trodde att jag skulle vara, sa hon.
I'm so happy. I didn't look at the leaderboards until I was on, I think, 17. And I wasn't as nervous as I thought that I would be. Because it felt like I have somewhat control of my game and I kind of know what's going on.
Ola Lindgren är förbundskapten för svensk golf och han sätter Maja Starks prestation i ett perspektiv.
Major seger förändrar ju, då har du skrivit in det i historieböckerna. Sen är Maja tillsammans med några andra svenskor där uppe redan en av liksom världsspelarna.
Är du överraskad?
Inte alls faktiskt, utan Maja är ju en av de spelarna som har den här kapaciteten, oerhört hög högsta nivå på sitt spel. När hon är bra så är hon riktigt bra. Du måste vara otroligt taktiskt cool, och det var det hon verkligen visade under sista varvet när man såg världsspelare efter världsspelare skjuta bort sig och missa på de här liksom, under de här oerhört svåra omständigheterna. Och då spelade hon en taktiskt otroligt smart runda.
Ola Lindgren, förbundskapten för svensk golf. Det ungerska storlaget gör med svenskorna Anna Lagerqvist och Lindblom i laget, och Per Johansson som tränare vann igår handbollens Champions League för andra året i rad. I finalen besegrades danska Odense med 29-27. I fotbollsallsvenskan så går Mjällby till sommarvila med 3 poäng serieledning efter hemmaseger mot Värnamo, samtidigt som AIK förlorade för första gången under säsongen. Mjällbys Alexander Johansson om vad det är som gör Mjällby till serieledare.
Vi har en otrolig bred trupp. Vi har ju 19-20 gubbar som alla kan gå in i startelvan, och vi kan faktiskt röra om ganska rejält i startelvan tycker jag, och ställa upp ett riktigt starkt lag oavsett vem som spelar. Så det är en rolig upplaga i år.
Sist i fotbollsallsvenskan ligger IFK Värnamo. De är fortfarande utan seger och 7 poäng efter nästjumbon.
Tack för det, Per. Vädret idag, Götaland, Svealand och södra Norrland får sol varvat med moln och under eftermiddagen regn eller åskskurar på många håll. Norra Norrland, regn som långsamt rör sig norrut, följs på sina håll av sol, men i högre terräng kan det också bli lite snö. Mikael?
Och Peter Morgon som alldeles strax pratar adoptioner, men Sofie Eriksson eller först bara det som väntar härnäst i kanalen.
Mm. Det som väntar för min del det är att jag ska få prata med ett antal personer som säkert har något väldigt viktigt och angeläget att prata om. Frågan är om det handlar om adoptioner eller någonting annat. Adoptioner är ju på högst upp på dagordningen för många den här morgonen när den här kommissionen presenterar sina förslag. Du som eventuellt är adopterad eller har adopterat ett barn eller är i färd med att göra det. Vad känner du, tänker du, tycker du idag? 020 22 10 10. Det är ju ett ämne, Mikael. Men ni har haft mycket bra den här morgonen.
Tackar, tackar. Mycket att lyssna på som det ska vara i P1 morgon. Men adoptionerna då, vi tar väl det. För alldeles nyss så avslutades den där presentationen, presskonferensen, när adoptionskommissionen kom med sina slutsatser och förslag när det gäller framtiden för adoptioner i Sverige. Så här lät det på presskonferensen.
Barn har också i en del fall adopterats utan frivilligt och informerat samtycke från föräldrarna. Det har förekommit att barn har dödförklarats, att de har lämnats av någon annan än föräldrarna. Och i vissa fall har de också lämnats av föräldrar som inte har förstått innebörden av ett samtycke till internationell adoption.
Ja, det var särskilda utredaren Anna Singer som alltså pratar om olika oegentligheter i samband med internationella adoptioner av barn till Sverige. Mänskliga rättigheter som kränkts, oegentligheter i form av bland annat barnhandel har förekommit. Och nu föreslår kommissionen bland annat ett stopp för internationella adoptioner och en ursäkt från svenska staten. Vi tar och kopplar upp Ekots Ida Svansbo som följt hela denna presskonferens och presentation. Kan du berätta vad mer som har sagts?
Ja, men en hel del. Anna Singer har ju gått igenom vad de har jobbat med under de här åren. Sen 2021 alltså, när den här utredningen först tillsattes. Så jag står här bredvid mig. Kan ni höra? Jag kan släppa luntan här med liksom dokumentationen som de har sammanställt och lämnat över nu till regeringen. Och ja, man anser då att Sverige bör stoppa förmedlingen av internationella adoptioner, avveckla verksamheten, och det bottnar egentligen i flera saker. Att man framförallt då inte kan garantera, så det går inte att säkerställa barns säkerhet och att det inte förekommer oegentligheter vid internationella adoptioner. Men så säger man också då att intresset, eller så att säga behovet eller efterfrågan att adoptera, har minskat så pass de senaste åren. Vi ska se här nu om vi kan få ministern här faktiskt. Vi ska se, de har många intervjuer på löpande band här nu.
Det är ett stort uppslut här. Vi får se om vi kan locka, eller om du kan locka henne till mikrofonen så länge bara. Vad sa utredaren om hur man har kommit fram till det här kring oegentligheterna och vad som förekommit?
Ja, men man har ju gått igenom dokumentation och försökt titta på då specifika fall och sett att det i flera fall saknas ordentligt med dokumentation. Alltså, till exempel det har inte varit rätt födelsedatum, inte rätt information om de biologiska föräldrarna, och i många fall då har det saknats samtycke från de här föräldrarna helt enkelt. Antingen för att man inte har förstått vad man har liksom skrivit på, eller för att man helt enkelt inte ens har lämnat samtycke. Och sen finns det också exempel, även om det är få fall där det har liksom går att bekräfta, så handlar det om att barnhandel helt enkelt. Men nu har jag fått sällskap av Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, som tagit emot den här utredningen. Och nu får ni stå ut med lite teknikfiffel, för du ska få mina hörlurar och prata med programledaren Mikael Kulle här.
Så gör vi på presskonferensen som avslutades alldeles nyss, alltså socialtjänstministern som tog emot denna utredning från utredaren Anna Singer. Camilla Waltersson Grönvall, välkommen till P1 Morgon.
Tack så mycket.
En utredning som alltså konstaterar oegentligheter inom ramen för svensk internationell adoptionsverksamhet, bland annat barnhandel. Vi kunde höra om barn som dödförklaras, föräldrar som inte vetat om vad en adoption innebär. Vad är din slutsats av allt det du hör?
Ja, det är ju förfärliga uppgifter som vi tar del av, och mina tankar är naturligtvis hos alla de som påverkas närmast av det här. Adopterade barn, adoptivföräldrar, men också alla de biologiska föräldrar på olika platser i världen som nu står inför de här uppgifterna.
Din analys då? Varför har det kunnat gå fel i de fall där du gjort det?
Ja, utredaren pekar ju på att det har funnits vad som idag kan tyckas vara en orimlig tillit mellan de olika aktörerna i kedjan. Att man har litat på varandra, regeringen på tillsynsmyndigheten som utredaren pekar på inte haft tillräckliga verktyg, tillsynsmyndigheten mot adoptionsorganisationer och vad vi också kan konstatera, en orimlig tillit till myndigheterna i ursprungsländerna.
Här menar ju utredaren, som kommer med fler förslag, bland annat att Sverige borde erkänna kränkningarna och be om ursäkt till de som drabbats. Tycker du att Sverige behöver be om ursäkt?
Ja, vi tar ju emot utredningen idag. Det är en omfattande utredning. Den är på ungefär 1600 sidor. Nu är det naturligtvis viktigt att vi läser och arbetar med de här olika förslagen. Och då är remisstiden att nu lyssna in de olika aktörer som är berörda av det här. Och därför skickar regeringen ut den här utredningen på remiss redan nu i eftermiddag. Och påbörjar helt enkelt en process som ska kännetecknas av stor transparens, av dialog, och jag utesluter inte någonting idag.
Men utifrån vad du hört så här långt från utredaren, tycker du att det låter som att det finns fog för en ursäkt från svensk sida?
Det är för tidigt att säga idag när man precis har tagit emot en utredning, men som sagt var, jag utesluter inte det alls.
Du utesluter inte, vi får återkomma till det. Här menar utredaren också att regeringen och även tidigare regeringar har känt till oegentligheter med adoptioner internationella till Sverige. Vad är det som gör att politiker inte agerat tidigare?
Ja, det är väl delvis den här tilliten som utredaren beskrev har funnits i allt för hög utsträckning. Och den kunskapen som vi idag får via den här utredningen, den har ju inte funnits på samma omfattande sätt tidigare. Men jag tror att mycket av förklaringen ligger i utredarens förklaring, att tilliten har varit stor och ifrågasättandet har varit för litet helt enkelt.
Kunskapen fanns inte på samma sätt, säger du, men utredaren menar ju att regeringen och tidigare har känt till oegentligheter. Menar du att det inte hade gått att agera tidigare?
Det är svårt för mig att svara på. Jag konstaterar att den här regeringen tar utredningen på mycket, mycket stort allvar, och därför har vi redan i eftermiddag inlett remissförfarandet. Vi har också förberett den ansvariga myndigheten, MFOF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, så att de på olika sätt ska kunna möta personer som är berörda med olika slags stöd, samtalsstöd, med hjälp med ursprungssökning och på andra sätt finnas tillgänglig när sådant behov finns. Så att vi har förberett det här ur en rad perspektiv, och vi kommer fortsatt att arbeta väldigt transparent för att möta det här.
Här föreslår ju utredaren också ett stopp för internationella adoptioner till Sverige. Kommer det att bli så?
Det är ju också för tidigt att svara på när vi precis har mottagit utredningen, och där remissinstansernas utlåtande kommer naturligtvis att vara väldigt, väldigt viktigt i det slutliga ställningstagande som regeringen kommer att göra.
Men utredaren säger att det inte idag är möjligt att garantera att det inte förekommer oegentligheter i de länder som Sverige samarbetar med. Ser du att det ändå skulle kunna gå att fortsätta med internationella adoptioner?
Utgångspunkten är ju att vi måste ha en tydlig rättssäkerhet och trygghet, och just kunna garantera den här tryggheten runt internationella adoptioner. Regeringen läser nu utredningen, och jag förutsätter att också ansvarig myndighet, MFOF, kommer att göra det och också agera och fatta beslut därefter.
Och utan att gå händelserna i förväg, men mycket av det som föreslås i form av bättre stöd till de drabbade, det gäller både samtalsstöd, resebidrag, utredning av en nationell DNA-databas då. Vad av det där eller hur mycket kan tänkas bli aktuellt i form av bättre stöd framöver?
Och flera delar har ju regeringen redan valt att gå vidare med det uppdrag som MFoF nu har och de resursförstärkningar myndigheten har fått när det gäller hjälp med ursprungssökning och att också kunna erbjuda olika slags stöd för personer som berörs av den här utredningen.
Och slutligen bara ditt budskap idag till alla de som påverkas på något sätt och där adoptionen blivit någonting som inte fungerat som det var tänkt. Vad vill du säga?
Att jag verkligen känner med dem och förstår vilken smärta och vilken oro det kan finnas i många föräldrar eller i många familjer idag, att det många familjer där det hålls nödvändiga och jobbiga samtal, men där det finns stöd och hjälp att få och att man ska söka den hjälpen om man känner att man behöver det.
Camilla Waltersson Grönvall, tack så mycket, socialtjänstminister, som väl får återkomma senare när ni har tittat närmare på den här utredningen och det som föreslås i den.
Singapore, måndag. Det här landet har lyckats med något sällsynt, att på bara några decennier skapa en folkhälsa i världsklass. Sedan 1960 har Singapore ökat den förväntade livslängden med 20 år. Bara under det senaste decenniet har antalet invånare över 100 år fördubblats. Ni kanske hört att man talar om blå zoner, platser i världen där människor lever längre och mer hälsosamma liv. Singapore är det senaste tillskottet på listan över blå zoner, men det sticker ut på flera sätt. För det första är det till skillnad från de andra platserna en helt och hållet urban zon med 6 miljoner människor på en yta stor som halva Öland. För det andra är Singapores hälsa något relativt nytt. Medan livslängden i andra blå zoner ofta härleds till kulturer och livsstilar som bevarats under århundraden, så är det faktum att singaporeaner lever allt längre en direkt följd av medvetna politiska beslut. Så vad är det man har gjort? Jo, vardagsmotion främjas genom en robust kollektivtrafik och privatbilism motarbetas. För att köpa en bil krävs ett särskilt certifikat som säljs på auktion till ett pris som kan vara högre än själva bilen och som bara gäller i 10 år. Lätt då att hellre välja promenaden eller cykeln. Landet har en sjukvård som ofta lyfts fram som en av världens mest effektiva. Jämfört med Sverige spenderar Singapore ungefär hälften så stor andel av BNP på sjukvård. Systemet bygger på en mix av offentliga och privata aktörer som visserligen kräver att invånarna själva sparar till sin vård, men nationella skyddsnät täcker stora vårdkostnader och försöker fånga upp de som inte har råd. Sist men inte minst är den sociala biten viktig. Omkring 80% av befolkningen bor i statligt byggda och förvaltade lägenheter. Det finns subventioner för låginkomsttagare och ett kvotsystem styr etnisk sammansättning i varje kvarter för att motverka segregation. Systemet är förstås inte utan kritik, men dess förespråkare menar att det skapar en stark social blandning där människor med olika bakgrunder möts och integreras. Forskning på andra så kallade blå zoner visar att människor där ofta lever nära inpå sina nära och kära. Och i Singapore kan den som bor tillsammans med sina föräldrar, eller som mest 4 kilometer ifrån dem, få bidrag på upp över 200 000 kronor. Det finns förstås mycket att invända mot i Singapores politiska system, där samma parti styrt sedan självständigheten för 60 år sedan och där man fortfarande tillämpar dödsstraffet, vilket man får säga inte är särskilt livsfrämjande. Men på hälsoområdet tycks man vara något på spåren. Och det handlar inte om sånt som man som besökare här snabbt lägger märke till, som de höga böterna för att röka i parken eller alla löpargrupper som skenar omkring i snabba glasögon. Singapores hälsoresa bygger på något mycket djupare än så. Och den visar att hälsa inte är en slump eller enbart ett resultat av personliga val. Det är något man bygger tillsammans. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
Vad denna måndag 2 juni har att erbjuda i nyhetsväg framöver, det ska vi få veta mer om nu, för Maria Eksedler som leder Ekots nyhetsarbete finns här nu. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du sitter och tänker på Istanbul.
Ja, bland annat sitter jag och tänker på Istanbul, för det är ett stort ämne att idag hålls samtal där med representanter förhoppningsvis från både Ukraina och Ryssland. Man får ju säga detta med lite reservationer för att man vet aldrig. Men det handlar ju om det pågående kriget i Ukraina, och detta sker ju då efter en oerhört dramatisk helg då Ukraina har slagit till långt in i Ryssland mot stridsflygplan, tåg och annat till exempel. Så vi får väl se vilken mån det präglar eller kommer märkas i Istanbul.
Det här med adoptioner då, som vi var inne på med ministern för bara en stund sen, är det någonting som kan tas vidare?
Ja, det är ju ett annat stort ämne idag med anledning av den utredning då som har presenterats, och ministern var ju alldeles nyligen med och talade om detta. Ni kommer få fler reaktioner, och klockan 11 är det också en manifestation som rör detta. Det är organisationen Chile Adoption som har den vid Mynttorget i centrala Stockholm, och där är vi också på plats. Stoppa internationella adoptioner är ju ett av förslagen. Och sen hinner jag väl nämna att vi tittar på bilförsäljning i Sverige också. Kanske då med fokus på elbilar och inte minst Tesla.
En liten indikator på hur det går där. Mm. Denna måndag, där Marie Nilsson Borg producerat P1-morgon, Ola Jan-Åke Dunkers varit nyhetsproducent, Fabian Begnert, Maria Stillberg, tekniker, Simon Karlsson, sändningskoordinator, och Fabian Sigurd, Miriam Blomqvist, reportrar. Mikael Kulle här som skickar ordet till Ring P1.
Och vi tar hand om ordet och skickar ut över Sverige. För nu är det du som lyssnar som får chans att säga vad du tycker. Vad du vill debattera, vilka ämnen som är viktiga just idag. Eller som kanske glöms bort i bruset av allt annat. Vad vill du diskutera med mig? Klockan är 9:30 nu. Vi håller på till klockan 10. Ring 020 22 10 10. Vi börjar i Lidköping. Där finns Alexander Forselius. Välkommen till Ring P1.
Hej.
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 Du ringde för att du är berörd av adoptionskommissionen, förstår jag.
Ja, jag adopterades från Rumänien 94, född i Rumänien 91. Och jag tycker det är väldigt jobbigt att man ska förbjuda. Jag tycker man ska vara liksom mera, så liksom försöka sätta åt de här som håller på med handeln. Men att förbjuda blir lite knasigt. Det är som att förbjuda mataffärer för att vissa snattar.
Mm. Det är ju ett förslag om att förbjuda. Vi hörde ju Valtersson här, ministern, som sa att vi vet inte ännu, vi ska titta på det. Men det är ju inte rättssäkert enligt kommissionen. Man har inte helt kontroll över den här processen. Vad tycker du, hur borde man kunna få det?
Man borde få det genom att man har mer kontroll och sånt, tänker jag.
Har du funderat på hur man skulle kunna göra?
Det är svårt för mig att säga, men att man sköter det via staten.
Ja, att man inte ska ha det som en privat organisation som det är nu.
Alltså jag tänker att adoptivcentrum kan bli statligt.
Mm.
Kanske. Att man liksom har mer statlig kontroll över.
Vad mer tänker du kring, eller hur reagerar du i övrigt på kommissionens olika förslag om en ursäkt?
Jag tycker det är bra däremot att de vill införa olika möjligheter för oss att få stöd till återresa och så vidare, och mötesplats och så. Så att det tycker jag var ju ändå kul att de har den inställningen i alla fall.
Mm.
Även om det känns lite stämplande att de vill liksom kanske förbjuda nya adoptioner, men att som att det var ett misstag att de blev adopterade, det är det som jag tycker är lite jobbigt. Men jag tycker det är bra att de ändå har bra förslag också.
Kan du utveckla det lite grann med att det känns som att du var ett misstag, eller vad sa du?
Ja, men inte jag, att jag har misstaget att det blir så när man ska förbjuda adoptioner. Att så uttryckte hon sig i debatt.
Mm. Att det finns en risk att man ser på lyckade adoptioner så att säga, som att alla är misslyckade på något vis.
Hon skrev att hon tyckte att hon såg det som ett misslyckande att man behöver bli adopterad till ett annat land. Liksom, eller att det var att man behövt göra så.
Mm, mm. Är du med i grupper som diskuterar de här frågorna? För det är ju många adopterade som...
Jag är med i några Facebookgrupper och så. Det.
Ja. Hur går diskussionerna där kring den här kommissionen?
Jag vet inte, det har varit mycket snack om det på senaste sidan, som sagt.
Mm.
Sedan där ryktena kom i höstas.
Mm. Men vad är den rätta vägen nu att gå framåt, tycker du?
Nej, men det är att man har mer statlig kontroll över att man på så sätt, och att man fortsätter, för att vissa barn behöver faktiskt få komma till en förälder även om det är ett annat land, tycker jag.
Jo, men så kan det ju vara, definitivt. Men hur har du ställt dig till adoptioner genom din uppväxt i Sverige?
Ja, men jag tycker det är väl bra. Det var väl ändå sättet för mig att klara mig på något sätt.
Det känner du dig trygg med, så att säga?
Ja, det är jag.
Mm, mm. Men du, Alexander, vad tycker du, finns det något som saknas i debatten kring det här?
Ja, mera våran synpunkter och sådär. Och det är väl det som kommer fram nu på något sätt. Att också vi upplever det lite grann. Vi adopterar då inte bara hur man ser på det som barnhandel. Eller, så var det inte i mitt fall, utan det var ju en bra process som jag gick i mitt fall.
Mm. Att det är lätt att glömma bort att det finns många bra adoptioner också. Är det det som du precis vill trycka på?
Att man stämplar allt som liksom kriminellt och blir fel på något sätt.
Har synen på adopterade förändrats sen, tycker du, från ditt perspektiv, sen de här avslöjandena kom om att det faktiskt förekommer handel?
Jag tycker att det inte som jag sett under kort tid, men jag tycker ändå att det här med adoptioner är någonting som är blivit, kanske som jag blir rädd för, ska bli liksom mer stigmatiserat igen.
Mm, mm. Alexander, tusen tack för att du ringde in och ville dela med dig.
Ja.
Fler perspektiv är alltid bra. Tack och ha det bra. Alexander Forselius där från Lidköping. Vi går till Askersund, Åsbro. Där finns Victoria Id. Välkommen.
Tack.
Vad vill du ta upp?
Jag vill prata om hur psykiatrin måste jämställas med vilken sjukdom som helst. Alltså har man en psykiatridiagnos eller psykisk ohälsa, vad som helst, man kan inte bli hemskickad med en klapp i ryggen eller lite tabletter, eller nej, tyvärr, ditt besök blir inställt på grund av semester, eller ja, alltså det måste jämställas med ett brutet ben och lida av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. För kommer du till akuten med ett brutet ben, då får du ju hjälp. Men däremot om du kommer till, jag söker hjälp inom psykiatrin, vi säger med ett brutet sinne, då kan du bli utan hjälp för att det är semester eller det finns ingen personal. Det måste bli en ändring inom psykiatrin. Och jag läste i, vad var det, det är andra juni idag. Jag läste om den här mamman som tog sitt liv med en 11 dagars liten baby hemma.
Mm.
Och det var ju för några år sedan då, men ändå. Hon är ju en av dem som blev utan vård för att hon glömdes bort. Och man kanske inte orkar själv när man mår dåligt psykiskt att kämpa för sin egen, liksom, ja, men för sin egen rätt till vård. Så att det måste ske en förändring i hur man ser på psykiskt sjuka. För det som till exempel, jag har en granne som, ja, nej, hon inte gillar vad jag säger. Jag har själv psykisk ohälsa och har försökt ta mitt liv många, många gånger. Och nu har jag fått hjälp.
Mm.
Och efter två år så mår jag ganska bra. Men när hon blir förbannad på mig kan hon stå och skrika: du är sjuk i huvudet, du är sjuk i huvudet. Det är ju så man ser på människor som har psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Att vi är sjuka i huvudet.
Det är fruktansvärt att det finns sådana människor som ser på det viset. Jag tror nu för tiden är det väl ändå många som har större förståelse och insikt i psykisk ohälsa. Det måste ju vara skillnad mot
hur det var förr. Jag hoppas det. Men om man ser liksom, alltså det, jag som sjukvårdspersonal också, jag har jobbat i vården i över 30 år. Alltså psykiatrin går ju på knäna. Mm. De har ju personalbrist. Alltså det är tungt att ta hand om människor som mår dåligt psykiskt. Jag själv orkar inte umgås med människor som mår dåligt psykiskt. För att alltså deras energifält är så, jag hittar inte rätt ord, giftigt. Alltså,
Jag tänker, Victoria, när man, du jämför med ett brutet ben till exempel, det är ju väldigt tydligt vad man ska åtgärda där, och det går relativt enkelt att gipsa och så vidare. Men en person som har en psykisk sjukdom och mår dåligt och kommer in till exempel psykakuten, där är det ju inte lika enkelt att åtgärda det. Vad är det som brister där, menar du?
Jag kan säga så här att ibland, om jag får ångest, alltså jag måste ju utgå ifrån mig själv nu, det är enklare. Om jag får ångest så behöver jag ringa till psykakuten. Det finns ett telefonnummer som man kan ringa. Då ofta när man ringer dit, då säger de: nej, men vi har inte tid just nu. Vi ska dela ut medicin, men varför har de ett telefon då? Som är för akuta ärenden som man själv tycker är akut. Mm. Så att alltså det, vad som måste tydliggöras är att det måste till en annan syn. Alltså man måste försöka se. Alltså det är så, jag vet att det är skillnad på ett att man mår dåligt psykiskt och man har ett brutet ben. Men bara det att man söker till psykakuten är ju liksom, dit går man ju inte med ett brutet ben. Dit går man ju för att man mår dåligt psykiskt. Mm. Så att de behöver ju mer personal. De behöver det. Ja, det är svårt. Jag blir liksom så här, vad ska jag hitta på? Hur ska det bli mer tydligt? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att vården själv måste bli bättre.
Att de som arbetar inom psykiatrin måste ropa ut, protestera mer, eller vad tänker du?
Ja, det kan vara en sak att de säger att alltså, det går inte, vi måste ha mera pengar, vi måste ha mer personal, för att de måste ha mer personal. Nu blev till exempel en av mina behandlare sjuk. Ja, då blir man hängandes i luften i veckor för att det finns ingen. Mm. Och nu mår jag så pass bra så jag tar inte 100 morfintabletter och går och lägger mig i ett hörn och hoppas att jag ska dö. Jag klarar mig nu för tiden. Men de som inte klarar av att deras behandlare blir sjuk eller är borta. Alltså du kommer till akuten med ett brutet ben, det är semestertid. Du får hjälp. Mm. Men du får inte hjälp. Mm.
Nej, jag förstår. Det är en väldigt tydlig jämförelse du gör, och den är ju kanske viktig att göra i det här läget. Men jag undrar, Victoria, du säger att nu för tiden mår du bättre, att det hände någonting för 2 år sedan. Vad var det som gjorde att, hur kom det sig att du fick hjälp eller att det blev bättre för dig?
Vet du, jag hamnade nog helt rätt. Alltså jag fick hjälp. Alltså det är liksom, jag verkligen, de har varit jättebra och förstående och hjälpt till. Och sen också en som är med och kletar i det här, det är ju Försäkringskassan. De har varit, jag fick byta handläggare för jag hade en handläggare som jag inte trivdes med. Jag fick byta, det är jättebra.
Mm. Det
är
så då finns det ju, liksom, då finns det ju liksom rätt väg och rätt möjligheter.
Ja, men många kanske inte orkar ta emot hjälp. Jag vet inte riktigt, men jag ser så många som inte får hjälp. Och jag har 5 barn själv och jag tog verkligen illa vid mig att den här mamman...
Mm, jag förstår det.
Ja, alltså, hon tar livet av sig, 11 dagar bebis hemma. Stackars hela familjen alltså.
Victoria,
stackars
det är ju...
hela familjen.
Victoria, tusen tack för att du ringer in och vill berätta och ta upp ämnet. Det kanske är fler som har tankar kring hur det ska kunna bli bättre. Tack så mycket för ditt samtal.
Tack själv.
Hej. Och det är ju så, om du lyssnar på det här och mår jättedåligt, så det finns ju liksom samtalsstöd man kan få på 1177 till exempel. Där finns det, kan man söka och få upp många olika telefoner, och man kan ringa 1177 också såklart. Det här är Ring P1. Vi pratar om allt möjligt som vanligt, och det är du som lyssnar som har möjlighet att vara med. 020 22 10 10. Vi har ju också skrivna debatter och diskussioner på vår Facebook-sida till exempel. Och just nu en otroligt livlig diskussion om det här med föräldradagar. Det var en man som heter Peter som ringde till programmet i fredags, och han tyckte att det är fel att föräldrar kan spara föräldradagar ända fram tills barnet har fyllt 12 år. Han tyckte sig ha märkt en kultur där man sparar dagar för att kunna förlänga sin sommarsemester, och att det då är svårt för arbetsgivaren att säga nej till. Och han, så ställde vi frågan på Facebook om det ska vara så att man kanske ska tvinga föräldrar att ta ut sina föräldradagar innan barnen har börjat förskoleklass. Jättemånga diskussioner där. Som sagt var, Henrik till exempel skriver: jag har 2 vuxna barn födda på 90-talet. Finns inte i mina tankar att vara så ego att ta föräldraledigt på sommaren för att få de veckor jag vill ha. Mina arbetskamrater har täckt upp för mig hela året när jag har vabbat, hemma för planeringsdagar på dagis med mera. Semestern planeras tillsammans med arbetskamraterna oavsett om man har små barn eller inte. Sandra har en annan infallsvinkel på det hela. Hon skriver: jag tycker det blir problematiskt och kollegor skuldbelägger föräldrar för att ta ut något man har full rätt till. Och då dessutom är något som arbetsgivaren ska ta tag i. Därför känns det som att man ska ha en dialog med sin chef om man är missnöjd. Vill du prata om det eller diskutera? Välkommen till Ring P1. I Örebro finns Jonas Forsberg. Välkommen!
Tackar, tackar.
Vad vill du ta upp?
Ja, jag vill prata om i förra veckan så var en kvinna som ringde upp och ställde en leverant av frågan. Hur kan det gå så fel när man ska börja starta upp såna här stora system och då hänvisning till det här systemet Millennium?
Journalsystemen.
Ja, journalsystemet, och det där tycker jag var en bra fråga. Jag är ekonomidirektör och jobbar med systemimplementationen i stort sett hela mitt liv. En del väldigt lyckade, någon kanske misslyckad. Mm. Så jag tänkte svara på den där frågan.
Ja,
jag tror jag har tre bra svar på varför blir det så här, som kan ge en idé om varför det blir fel.
Mm.
Och min första åsikt är egentligen att det är att man glömmer bort oftast att när man har massor av data och massa saker ska hända och man mycket, mycket, mycket användare och så vidare, så inträffar väldigt mycket fel. För användare försöker fixa saker, ursäkta mot hosta.
Det går bra.
Användare.
Mm.
Förlåt mig. Användare försöker att göra saker som man inte kan ska göra, och det finns väldigt mycket kombinationer som man inte tagit hänsyn till. Så man håller på med system som jag har gjort under lång tid, då blir man väldigt snabbt kaosteoretiker, för man inser att alla möjliga kombinationer av allt kan inträffa.
Mm.
Och enda sättet att mota det där, det är att göra väldigt stora tester. Och tester är dyrt och kunderna vill oftast inte betala för det. Den andra delen är det här att de som jobbar med det här, både systemtekniker och systemkonsulter och de som anställda ska in där, tycker det är jättetråkigt att göra just de här testerna, för det är ganska enformigt och det är också svårt att se det. Så en del i det.
Mm.
Och det där löser man genom bra piloter. Så svaret på frågan är egentligen, man har inte gjort tillräckligt bra pilotstudier för det här Millennium innan man driftsatte det.
Mm.
Det är min åsikt.
Så har man pratat för lite med personalen? Är det det? Alltså, i en pilotstudie så ska man ju ta reda på vad är det behövs, vad är det som behövs? Då, och det är väl personalen då, som man ska prata med?
Nej, men då kommer det in på min andra del i det här. Mm. Och det är det att systembyten är alltid förändring. Alltså, man ska göra saker lättare, enklare, snabbare. Och det innebär att personalen oftast kanske inte är den bästa helt och hållet, de har hela sanningen. För de ska ju förflytta sig till en annan punkt, de ska förflytta sig till ett annat sätt att jobba.
Mm.
Och en hel del arbetsgifter som man gjort i ett annat system behöver man inte göra. Så jag vill mena att problemet är att man måste lyssna på människor och säga vad de har och sen göra en analys om vad är det man ska testa.
Mm.
Och samtidigt så är det här också med nya systemen, de som alltid förstår när man kommer in, att det finns alltid människor som inte tycker det är bra, för de kan inte fortsätta som tidigare, deras arbete kanske inte finns kvar, för systembyten är alltid förändring.
Mm. Men när det blir uppenbara fel, som att blödning blir inte blödning, då är det ju någonting som är verkligen fel.
Och då kommer man in på min tredje del.
Ja.
Och det är att man lägger väldigt lite tid på att jobba med semantik. Det här märks det här är ganska ofta om man driver. Man måste definiera saker. Vad är en blödning? Vad är en sko? Vad är ett ben? Och gör man inte det, då blir det svårt att samarbeta. Det där märker man när man har system där man har flera nationaliteter in. Man måste bestämma sig för att det är den här ordlistan vi har. Sakerna heter det här. Och det där jobbar man väldigt alldeles för lite med. Och sen i vissa delar här så förlitar man sig ganska mycket på AI utan att kontrollera resultatet.
Mm.
Så det är egentligen mina tre grejer. Att man måste förstå att det finns ganska mycket fel. Man måste testa mycket. Så det är förändring och man måste jobba med bättre semantik så att alla förstår vad det är man faktiskt ska göra.
Så varför gör man inte det här då, Jonas? Är det för att det kostar mer? Eller? Det tar för lång
det
tid?
Det är en dålig projektstyrning från de som är ansvariga. Det här vilar inte på de anställda och det vilar inte på egentligen de som system som kundsätter. Det här handlar om projektledning och den styrgrupp som alla stora projekt har. Man gör inte sitt jobb hela vägen.
Men grundar inte det sig att man har en kanske stram budget, man har bråttom? Eller vad grundar sig dålig projektledning i, tror du?
Nej, men dålig projektledning är att man inte orkar sätta sig in i vad det är. Man har inte tillräckligt kompetens. Det grundar sig också i att man inte riktigt förstår liksom vad är det man ska göra för någonting. Utan man tror man kan ha någon slags generell kunskap om det och verkligen sätta sig in i det.
Mm.
Det är ganska skarp kritik att det är kompetensbrist i de här grupperna som misslyckas.
Ja, det tror jag. Men, alltså,
men tror du att den kommer fram, till exempel Millennium? Tror du att något sånt kommer fram någon gång? Vi vet ju inte hur det är i det här fallet.
Nej, men jag tror, alltså, på något sätt måste man ju förklara hur kan man misslyckas med ett sånt här ganska enkelt projekt. Och det ligger på projektledningen och framförallt den styrgrupp som har suttit och fattat beslut om att man ska driftsätta.
Enkelt kanske man inte kan hålla med om att projektet kanske inte är enkelt som du säger.
Nej, det är inte enkelt. Men samtidigt så måste man ju ställa frågan så här, har vi tillräckligt underlag för att trycka på knappen så att 1000 människor ska börja jobba något annat nästa dag? Mm. Ja eller nej?
Jonas, du har klargjort jättemycket. Det var intressant att höra. Fast det är väldigt administrativt så är det här spännande och berör ju många i allra högsta grad. Det gjorde du bra.
Ja, tack så mycket.
Tack ska du ha.
Ja, tack så mycket.
Hej.
Tack, hej.
Det är 10 minuter kvar på det här programmet. Jag springer vidare till Härnösand. Där finns Elisabeth Norlin. Välkommen Elisabeth.
Ja, tack. Tack så mycket.
Vad vill du prata om?
Ja, jag vill prata om den här adoptionsutredningen. Mm. Jag är själv adoptivförälder, adopterade 2 barn på 80-talet. Och det man inte tar upp det är vad har de här barnen haft för framtid om de inte hade fått chansen att bli adopterade. Det är förskräckligt att det inte har gått rätt till i alla adoptionsärenden. Men att gå därifrån till att förbjuda all adoption. För de flesta adoptionsärenden har ju ändå gått rätt till. Och barn som är hämtade på barnhem, det är ju ett tecken att föräldrarna inte har kunnat ta hand om sina barn. Och de har ju inte heller haft någon framtid i sitt land. Jag kan ju säga att min dotter, hon hade inte levat idag för att hon adopterades från Indonesien. Och 1,5 månad efter vi hade kommit hem med henne så förbjöd indonesiska staten all utomlandsadoption. Mm. Då dog varje dag barn i koleraepidemi på det barnhemmet hon kom ifrån. Mm. Så hon hade förmodligen inte levat för hon var sjuk när vi kom hem med henne också. Mm. Och vår son, han hade fått vara på barnhemmet, han är från Thailand. Där gör man stora efterforskningar för att det vanligaste sättet, det finns ju inte abort. De här barnen har ju varit aborterade om abortmöjligheterna har funnits. De mammorna där skriver in sig på sjukhus, alltså i Thailand, och sen så rymmer man. Och thailändska staten, de gör efterforskningar på föräldrarna, på andra släktingar, och sen söker man thailändare som är villiga att adoptera. Och därför får man inte små barn från Thailand, för det tar ju tid att hela den där processen.
Mm, jag förstår.
Sen att ha som argument att adoptionerna har gått ner i Sverige, det tycker jag var mycket korkat. Varför har de gjort det? Jo, det är ju många som har svårt att ha råd att adoptera när det har blivit sådana inkomstklyftor i landet. Mm. Då är det ju många som inte kan adoptera på grund av ekonomin.
Mm. Jag får ta, Elisabeth, är det, i den här diskussionen så, för jag pratade med Alexander innan, jag vet inte om du hörde honom, men han var ju inne på lite samma spår som du, att det är lätt att glömma bort alla adoptioner som faktiskt har gått rätt till och att det har fungerat väl. Känns det som att man skuldbeläggs lite här, eller vad är du liksom ute efter lite?
Ja, jag är faktiskt väldigt upprörd. Väldigt upprörd. Och jag håller med honom att man borde ha bättre kontroll. Istället för att förbjuda så ska ju kontrollerna vara bättre.
Men tror du att det går att få bättre kontroll med tanke på att det här har uppdagats även i nutid, felaktiga adoptioner?
Ja, jag tror att risken är större om man hämtar ett barn från en familj.
Så att det är kanske att man ska förbjuda vissa processer, vissa sätt att adoptera på kanske du vill.
Ja, man behöver titta över det i alla fall. Mm. Sen är det en annan sak. Jag är inte förvånad att det här kommer nu.
Hur då?
För vi har en regering som vill bli av med allt främmande ursprung.
Ja, det stämmer ju inte riktigt. Den här utredningen tillsattes ju av den förra regeringen. Så att det här är ju någonting som många adopterade som har upptäckt att deras adoption har gått fel till också har efterlyst den här utredningen. Så att jag tror att din analys där kanske inte riktigt stämmer överens. Men vad är du rädd för med den här? Vad är det du befarar med den här utredningens förslag?
Ja. Jag befarar att det kommer att bli svårt för de adopterade barnen som finns här.
Hur då menar du?
Vad sa du?
Hur då svårt menar du?
Ja, att man ser på dem på ett annat sätt.
Mm. Ja, det vore ju verkligen illa. Men det här, finns det ändå delar i utredningens förslag som du kan se positivt på med tanke på att det finns många... Det finns ju de som har blivit felaktigt adopterade och att det är såklart ett trauma.
Ja, det är förskräckligt att det inte har gått rätt till. Det är väldigt, det måste jag säga, det är väldigt förskräckligt. Mm. Men de flesta fall har ju inte varit så. Mm.
Hur diskuterar ni i din familj, Elisabeth? Hur ser dina barn på den här diskussionen och den här utredningen?
Ja... Alltså, mina barn har ju gått bra för i livet och de är nog väldigt glada över att de har blivit adopterade. Och dottern, hon har ju varit nyfiken på sitt ursprung, det har hon. Mm. Och hade anmält sig också till det här programmet där man sökte. Men det var en annan flicka som kom från samma barnhem som... blev antagen så att de kom inte med. Mm, sonen, han är absolut inte intresserad av sitt ursprung. Mm. Och jag har hela tiden pratat med dem om det här. Och jag sa till sonen, tänker du någon gång på den kvinna som har fött dig? Nej, sa han, men du verkar ju tänka desto mer på henne.
Elisabeth,
det har varit olika hur man ser på det.
Man är olika och det var väldigt bra att vi fick med ditt perspektiv också som adoptivförälder. Tack så mycket för att du ringde till Ring P1, Elisabeth.
Mm, tack så mycket. Tack.
Hej. Vi ska till Mariestad och prata om äldreomsorgen tror jag. Annika Lett, välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Vad vill du berätta?
Ja, jag ringer väl angående mycket. Man hörde ett reportage idag på radion om ett serviceboende i Göteborg där... Ja, det är fruktansvärda när de ligger i sina blöjor i avföring och de trycker på larmknappar och ingen personal kommer. Men alltså, det här är ju inte unikt för Göteborg. Det är ju på otroligt många platser i Sverige. Mm. Kommunalt som privat. Jag jobbar ju själv inom vården och har gjort det i 44 år. Och inte inom äldreomsorgen men inom akutsjukvården. Och kom i kontakt med många som kom in. Och alltså det är ju... ett miserabelt skick många gånger.
Vad är det du ser?
Ja, men det är ju som man säger, det är omvårdnaden brister ju. De är ju hygien, det existerar ju liksom inte. Det är fruktansvärt syn att se. Man blir så ledsen, gör man.
Kan man då som anställd på akutmottagningen larma om det då tillbaka? Vad finns det för rutiner när man ser att omvårdnaden brister?
Inga rutiner alls. Jag frågasatte många gånger om man inte skulle skriva en avvikelse till det här vårdboendet. Men det känns som att de äldre har så dålig status i samhället. Det är liksom ingen som bryr sig. Och det man hör ju rapporter... Om vanvård, att de avlider av det, och våldtäkter och sår med maskar. Men alltså, det blir ett reportage men ingen uppföljning.
Kommer du ihåg under pandemin, då pratade vi mycket om äldreomsorgen. Ja, vad hände
och
sen?
Vad har hänt efter det? Mm. Ingenting. Och nu hade jag min mamma själv då på ett äldreboende och jag kan säga att jag blev så chockad så jag trodde inte att det var sant. Det här med liksom hygien, att man kanske får hjälp med att tvätta sig lite på morgonen. Nej, man upp i en rullstol, inte gå på toaletten, inte skölja munnen, ut i matsalen. Och det satt de då.
Men då fick de inte hjälp att borsta tänderna, ingenting att tvätta, alltså var det inte?
Ingenting, utan bara ut.
Och men ingick inte det? Finns det liksom inte skrivet papper på att så här ska rutinerna se ut på morgonen och så vidare?
Finns ingenting sånt. Och jag har ju begärt ut dokumentation från hennes omvårdnadsjournaler. Och det finns ju ingen. På det sista halvåret min mamma levde så har hon fått duscha 3 gånger. Och det kan nog stämma för att jag skötte ju inköp av hygienartiklar. Mm. Och det var ju ingen större åtgång på det. Och en tandkrämstub, där hade hon under hela sitt vårdboende på 1,5 år. Och den var ju lika full som när jag satte dit den.
Alltså, man blir ju chockerad när man hör sånt här. Jag har själv ingen erfarenhet av äldreboenden eller serviceboenden, bara hemtjänst. Det verkar fungera på väldigt olika sätt, för på en del ställen är det ju fint och bra och andra ställen inte alls.
Och då gäller det ju att man som anhörig verkligen kollar upp rekommendationer på boenden. Men vad jag har förstått, för jag har ju klagat hos kommunen, jag har klagat hos cheferna, och kommunen då, de har väl tillsatt en ny tjänst och det låter jättebra. De har vetat om det här problematiken i mer än 3 år.
Vi måste avsluta programmet, Annika, men vad jag förstår på dig så man måste ha mer kontroll helt enkelt så att det fungerar.
Ja.
Och men du, vi hinner inte mer. Jag är jätteledsen, men jag ska avsluta och tacka för att du ringde, Annika.
Anna Tänje borde visa sig lite mer.
Tack ska du ha, hej. Vi fortsätter imorgon 020 22 10 10 ring P1.
Här är Ekot. Sverige bör upphöra med internationella adoptioner. Det anser Anna Singer som lett den statliga adoptionskommissionen. Det är helt enkelt för svårt att upptäcka oegentligheter. Det visar granskningen av adoptionsverksamheten.
Det finns bekräftade fall av handel med barn under varje årtionde från 1970 till 2000-talen. Främst i privata och enskilda adoptioner. Det finns bekräftade fall från Sri Lanka och Colombia på 70- och 80-talet. Polen på 90-talet och Kina på 90- och 2000-talet. Barn har också i en del fall adopterats utan frivilligt och informerat samtycke från föräldrarna.
Totalt har 50 till 60 000 barn adopterats genom internationella adoptioner sedan 50-talet. I ett 10-tal fall har kommissionen kunnat bekräfta att det rör sig om handel med barn. Utredningen har sett omfattande brister i dokumentationen om barnens bakgrund. Förklaringen till bristerna handlar enligt henne om att olika aktörer litat för mycket på varandra.
Regeringen har litat på att tillsynsmyndigheten har haft koll. En myndighet som i sin tur har litat på att adoptionsorganisationerna har haft koll.
Anna Singer anser att staten borde erkänna kränkningarna, be om ursäkt samt stärka stödet för adopterade. Och hon föreslår att förmedling av barn över nationsgränser upphör med vissa undantag.
Sverige kan inte garantera att det inte förekommer oegentligheter i de länder som vi samarbetar med.
Reporter Karin Runblom. 2 personer har gripits och anhållits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll. Båda är pojkar under 18 år, uppger polisen. De greps ett par timmar efter själva skottlossningen som skett i eller vid en port, men ingen person skadades. Under natten har en stor polisinsats pågått och en teknisk undersökning pågår fortfarande. Så om den svenska skogen, granbarkborrens svärmning, är mer koncentrerad än tidigare år. Och det är oroande, säger Mattias Sparv på Skogsstyrelsen.
Att man får en kraftig svärmning är ju aldrig positivt, för då är det många granbarkborrar som kan angripa granarna samtidigt och lättare att ta sig igenom granens försvar.
Svärmningen och den torra våren är en kombination som är hotfull.
Och då kan inte granen producera någon kåda. Och då har den svårt att försvara sig.
Och hur stora skador det kan bli på skogarna runt om i landet i år hänger på vädret i sommar, enligt Mattias Sparv.
Får vi mycket regn, då kommer den ju att trycka tillbaka granbarkborren.
Och reporter Anton Lindskog, P4 Gävleborg. Ekot, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Välkomna att fortsätta lyssna på P1 måndag förmiddag den 2 juni. Strax börjar säsongens sista Kaliber, som den här veckan har rubriken Vanvården på 100-årsgatan. Och sen om en halvtimme ska vi be oss ut i trädgården tillsammans med Pernilla och John och jaga mördarsniglar.
Kolla här, John. Mm. Jag brukar samla de här under den här brädan.
Aha, det är som du har i grönsakslandet.
Ja.
Eller det dukade bordet som jag kallar det för mördarsniglar. För att här finns allting vad de vill äta och allting som vi att de inte vill äta.
Mm. Exakt.
Och de går på allt när de hänger på salladsbladen och ligger där äckliga. Uff, nej. Det är inte kul alltså. Är det någonting sämre än tanken på mördarsnigelsläm på ett salladsblad som man ska stoppa in i munnen? Då vet jag inte vad det är.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Jag tänkte, var fan har jag hamnat någonstans? Hur ställer du dig? Människor som inte bryr sig.
De har drabbats av en hjärnskada och bor här för att få omsorg. Istället blir de lämnade hela nätter av personalen i sin egen avföring. De larmar, men ingen hör. De skriker, men ingen lyssnar.
På natten fanns det folk som inte kom in i huvud taget till mig. Jag kan lära mig hur länge som helst kommande dag.
En natt lyckas Henrik, som har Parkinsons sjukdom, resa sig upp från sängen, ta sig ut i korridoren i det kommunala serviceboendet. Då upptäcker han att nattpersonalen ligger och sover. Dagen efter säger han till enhetschefen. Och från den dagen får han ett helvete. Personalen, som nästintill tagit över boendet, börja straffa honom.
Det var ju katastrof, han går igen direkt.
Alltså det här är sånt övertramp så det finns inte.
Jag vill inte välja att jobba med människor.
Du lyssnar på Kaliber med mig, Ola Sandstig, om vanvården på 100-årsgatan.
Mitt liv har varit fantastiskt. Jag reser med min familj och dykt med hajar i mitt i Röda havet med min dotter. Jag har haft ett fantastiskt liv med min familj.
Bland det första man lägger märke till när man träffar Henrik är ögonen. Kroppen i krum, det ena benet lite kortare än det andra. Och han bär alltid en halskrage i skumgummi för att stabilisera upp huvudet som lätt faller framåt. Men ögonen är glasklara och skarpa. Och blixtra med jämna mellanrum till, av glädje eller av ilska.
Jag jobbar som testingenjör på Saab Space. Vi skickar upp ombord satelliter som styr hela satelliten.
Så i princip kan man säga att du var, lite slarvigt uttryckt, raketforskare?
Nej, det var jag absolut inte. Jag hade många, många kollegor som var mycket, mycket vassare än jag.
Ja, men du var inne i branschen i alla fall.
Jag var inne i branschen.
Det var på hösten 2017 de första darrningarna kom i fingrarna. Henrik arbetade då som ingenjör och cyklade till jobbet varje dag. Snart var det slut med det och istället fick han dagligen kämpa för att kroppen skulle lyda huvudet.
Det är en atypisk Parkinson som är väldigt ovanlig. I ena sekunden kan jag röra handen rakt här, uppåt och greppa och lyfta mig själv. Nästa sekund kan jag inte flytta handen därifrån, inte till centimeter.
En bra dag tar Henrik spårvagnen in till stan och går omkring i begagnat affärer. Den lilla lägenheten han bor i är fylld av prylar. Isärplockade gamla kameror, en antik symaskin, en kirurglåda från 1845. På bordet ligger en hög med blyertsteckningar på folk han ritat av när hans händer fungerar, vilket de gör just nu.
Jag har alltid älskat att rita. Då får man lyckas med det. Vi människor är så glada att jag nästan kramar om mig liksom.
Här finns också rullstol, rollator och kryckor som Henrik använder beroende på dagsform. En dålig dag behöver han hjälp med allting. Att ta sina mediciner, klä på sig och gå på toaletten.
Jag blir som en pinne bara. Jag ligger i sängen och tittar i taket.
Tidigt 2021 blir Henrik rekommenderad en lägenhet i ett nyöppnat kommunalt serviceboende på 100-årsgatan i nordöstra Göteborg. Det är specialiserat på personer med förvärvad hjärnskada. Alltså de som drabbats av en skada eller sjukdom i vuxen ålder. Det kan vara stroke, Parkinsons eller en trafikolycka. De betalar hyra för lägenheten men har också gemensamma utrymmen. Kök och vardagsrum, soffor, tv och några plastblommor. Personal finns dygnet runt. Behöver de hjälp är det bara att trycka på en larmknapp. Henrik har stora förhoppningar.
Förhoppningen ska vara bra boende där folk tar hand om mig. Men ack vad jag bedrog mig.
Efter en knapp månad börjar Henrik se ett mönster. Om hans kropp har fastnat i ett läge, vilket den ofta gör, eller om man behöver hjälp med toaletten och trycker på larmknappen, är det sällan någon kommer. Framförallt inte på natten.
Jag kan larma hur länge som helst kommer dagen. Jag tänkte, vad fan har jag hamnat någonstans? Hur ställer du människor som inte bryr sig?
Alltså jag visste ju då att det fanns stora utmaningar och ryktet har ju gått i hela Nordost om detta boende att det var inget bra, alltså det var kaos.
När Nina Johansson börjar arbeta som stödpedagog på 100-årsgatan tar hon det som en utmaning. Hon är utbildad beteendevetare, har arbetat i 40 år inom kommunen med vård och omsorg, men kunde lika gärna ha varit på andra sidan.
Jag fick ju själv en hjärnblödning för 8 år sedan. Nu hade jag tur, eller änglavakt som de sa på sjukhuset. Om jag hade blivit halvsidesförlamad, då hade jag bott där, då hade jag inte jobbat där.
Nina arbetar dag och upptäcker ganska omgående att serviceboendet inte fungerar som det ska. När hon kommer på morgonen har natt.